där ja, Rec on, inspelningen rullar och ett nytt Hockeypuls-avsnitt är hos er. Denna gång med Niklas Grossman. Välkommen till podden.
Tack ska du ha.
Jag gissar att det är fullt upp för dig. Du drillar SSK-spelarna inför nästa säsong.
Ja, stämmer bra. Det har varit ganska intensivt här sedan vi kom överens om min roll i klubben, och det har varit bra på så sätt. Haft gott om tid på mig att planera och slängt ut krokar till kontakter och gamla kompisar och allt vad det är, för att egentligen fått in så mycket information som möjligt här för att kunna förbereda mig på bästa sätt inför den här uppgiften.
Ska man säga fystränare? Är det den officiella titeln?
Ja, det är väl det är. Och det kommer bli prioritet för mig. Även om jag fortsatt kommer jobba vidare med, om man får kalla det, utvecklingsdel. Kommer även vara på is med killarna så mycket jag kan när den säsongen drar igång. Så att det blir inte enbart att stå i gymmet, utan även om det är prioritet så att, kommer jag i mån av tid vara med på så mycket annat som möjligt också.
När du la skridskorna på den där berömda hyllan förra året, kände du att det var självklart att fortsätta på hockeybanan?
Ja, det blev ganska naturligt för mig. Det kändes rätt bara i magen. Jag fick en del tid på grund av skadan att köra rehab och egentligen fundera på karriären och livet och vad som komma skall, och så det var faktiskt en bra tid, även om det var en jobbig tid med en emotionell bergdalbana i hopp och förtvivlan, men det var nyttigt och viktigt för mig nu så här i efterhand och verkligen få den tiden och kunna reflektera på både som sagt karriär och framtid och på något sätt acceptera att det var över och öppna bladet till nästa bok på något sätt. Så att, men det kändes naturligt när jag bestämde mig att kroppen sa till mig att det går inte, och då kändes det naturligt på något sätt för att drivet fanns kvar och jag hade gärna velat spela än idag.
Okej, men den där ryggskadan december 2018, den ödelade karriären kan man säga då?
Ja, precis. Den fick mig att inte kunna prestera på den nivån som jag har varit van att prestera på, som jag vill prestera på, som jag framförallt vet att jag kan prestera på. Utan huvudet och hjärtat ville en sak och kroppen ville en annan. Och då blev det frustrerande och då kände jag själv att någonstans måste man vara ärlig mot, inte bara mig själv, men mina lagkamrater och organisationen. Och jag känner att kan inte jag prestera där jag vill och jag vet att jag kan göra, då gör jag ingen rätt för mig här ute. Så att, det var kroppens sätt att säga till att nu är det färdigspelat, och tyvärr. Men det är få förunnat att kunna sätta datum på den dagen du ska gå i hockeypension. Det är som sagt antingen när det är skador och så vidare, eller så är det en coach som säger att du är för dålig och så vidare. Så att jag vet att det är få killar som får bestämma att det här blir min sista match till exempel. Så att jag fick en lång och fin karriär, och jag tror ju äldre man blir ju mer kan man titta tillbaka på och vara stolt på den.
Mm. Om vi ska prata dagsdato då och den rollen du innehar som fystränare / spelutvecklare i SSK. Hur bygger man en välutvecklad hockeyspelare rent fysiskt? Vilka komponenter försöker du slänga in i försäsongsträningen jag upplever nu, men även under säsong?
Ja, det är en fråga som man säkert kommer få en del olika svar på, men jag tror ändå grunden i allt med vem man än pratar och det jag har sett och lärt mig kommer ofta tillbaka till samma saker, även om det utförs på olika sätt. Jag ser hela den här delen, om vi får kalla det sommarträningen, som en jätteviktig del. Man har ganska lång tid på sig att bygga upp kroppen och få en stadig grund, bli tålig. innan det drar igång med isträningar igen. Och jag tycker att den är jätteviktig, och framförallt skadeförebyggande för killar, kunna få långa och fina karriärer. Mycket tack vare att man har en bra sommar med god träning i ryggen. Så att det blir fokus mycket på nu i början för oss som precis har dragit igång här, att framförallt se till att killar som har haft skavanker blir hela och fräscha, och sen att självklart inte killar får skador eller skavanker under sån här träning, utan det handlar om att bygga upp killarna och, som jag sa, få en ordentlig och stadig grund på som de
Men
kan
i
stå på.
procent då, hur stor del har sommarträningen och fysträningen som ni genomgår nu för hur man presterar under säsong och kanske håller sig från skador?
Jag tror skadedelen är jättestor i det. Och prestation skiljer sig från spelare till spelare, tror jag absolut. Vissa spelare behöver inte träna lika mycket, medan vissa spelare behöver kanske träna jättemycket under off-ice-perioden. Men jag tror å andra sidan, tränar du inte speciellt bra och har den här grunden, då är man kanske bra i stötvis under en säsong. Det kanske går väldigt upp och ner i prestation för att man inte orkar bibehålla och inte orkar återhämta sig. Så man kanske, för ett exempel, man är bra fram till jul för att man är fräsch fortfarande, har vilat en hel del, och sen kommer december, januari när det är tuffa månader, mycket matcher, och då går man lite på knäna för att man kanske inte har den grunden att stå på. Eller som sagt, att man blir väldigt upp och ner som spelare i prestation. Att man har några jättebra matcher och sen är det några matcher man försvinner helt för att man kanske inte orkar prestera där man borde ligga.
Men just därför sätter du ihop individuella träningsscheman då för de som du tränar?
Ja, det är dit vi vill komma, och det är planen med upplägget. Nu i början, vi kommer träna fram till midsommar här, som är väl ganska normalt för många svenska elitlag. Sen är det en tid av egen träning där i juli. Och i början av den här perioden kommer vi lägga upp det. Det blir ganska likt på startsträckan här, för att få in mycket repetitioner, lägga grund i hjärta-lungträning. Så att det blir ganska likt, och sen vill vi komma in i det mer individuella, att försöka forma programmen efter spelarnas behov helt enkelt. Jag tycker att det skiljer sig en del hur man lägger upp ett program för en kille som kanske över 30 år har spelat 10 år på högsta nivå och har en del skavanker. Hans program kommer se annorlunda ut mot en kille som är kanske 19 och precis slagit sig in i ett A-lag och kanske måste jobba vidare med en hel del grundgrejer fortfarande, för att han inte riktigt är färdigutvecklad.
Men hur skiljer sig träningen jämfört med over there som du var i, ja du var ju i Nordamerika över 10 år. Den svenska modellen kontra det du upplevde där, vad skulle du säga skiljer och vad finns det för likheter?
Det som sticker ut direkt är ju det kollektiva mot det individuella. Om vi pratar off-ice-perioden, somrarna då, där borta så åker ju alla till sitt land, till sin stad, och får egna program helt individanpassade. Vissa kör ihop med grupper där de bor då, som kan vara alltifrån 5 till 20 spelare säkert, och tränar ihop på så sätt. Men även går en del efter egna program mot det svenska då, som är mycket kollektiv träning, lagträning helt enkelt. Både under sommaren och även under säsong. Så att det är väl det som skiljer mest sådär på rak arm.
Det kommer ju hela tiden in nya element också i fysträningen. Hur skulle du säga att det förändrats från när du kom upp i början av 00-talet till idag nu när vi är inne på 20-talet och du har sett den här utvecklingen både som spelare och nu som ledare?
Jag tycker träningen har kommit långt. Det var inte speciellt avancerat alls i början.
Men du stämde det att man bänkade, körde lite benböj, en 3 km och sen var man klar?
Ja, men det var inte så avancerat som sagt, och det var inget fel med det. Jag tycker någonstans, än idag, bänkpress och benböj, det är jättebra övningar. Löpa, jättebra. Hjärta-lung, kroppsträning. Så att, men självklart var det annorlunda, och jag tycker överlag att träningen för framförallt hockeyn har tagit jättekliv. Om man tittar tillbaka 20 år sedan där det var ganska, vad vi kallar det, primitivt och väldigt monotont, och många tränade ganska likadant. Och jag tycker fortfarande det är jättemycket man fortfarande använder, så att det är inget fel med det. Det är bara att idag har det, ja, det har utvecklats precis som spelet på isen och utrustning och allt vad det är. Det går ju framåt med allting, och även träningen har tagit jättekliv. Det
Vilken
tycker jag överlag.
träning tror du inte på då?
Ja, det är egentligen ingen träning jag inte tror på, utan det är mer hur man använder den, när man använder den. Det är väl mer så. Så länge du tränar på något sätt, då är jag nöjd liksom. Men sen ska du använda den då om du är en hockeyspelare, och hur ska man träna då för att kanske få den bästa utväxlingen sen när man går på is. Så att det finns ju massa olika träningsformer, och som jag sa också, för vissa killar är annorlunda träning jättebra.
Men jag menar,
Medan
finns det
andra
någonting
killar.
för hockeyspelare som du känner att, ja men det där fokuserar vi inte på någon, för det ger ingenting för dig ute på isen?
Alltså det, ja, det är väl klart, vi är inte ute och springer milen liksom. Det
Nej.
är långlöpning på så sätt. Så kanske man gjorde förut. Jag kommer själv ihåg när vi tränade, vi sprang ofta långt och mycket. Och då, när man nu tittar tillbaka, kanske man tränade lite fel muskler. Det var inte så nyttigt kanske att springa milen. Lärde kroppen och träna på så sätt. Så gör man väl kanske inte fortfarande, även om man löper, men annorlunda upplägg, mycket kortare, mera likt kanske ett hockeybyte. Även om det finns tid och plats att springa lite längre för att bygga upp grund och få kroppen tålig, och framförallt för att återhämta sig under en hel säsong.
Innan vi ska gå in på faktarutan, där vi får lära känna dig mer som både spelare och människa, Niklas, så är jag lite nyfiken. Under din karriär så har du varit i X antal gym, och du sa tidigare att man ska inte underskatta vikten av att träna bänkpress och benböj. Vilka fysmonster har du stött på i alla lag du har representerat, med Dallas och Philadelphia, Arizona och SSK? Och har det varit någon person som du känt att, alltså hur klarar han av att ta det där i bänk till exempel?
Ja, det är några som sticker ut. Det är det. Till exempel en som alla vet, Jaromir Jagr. Han var ju extrem, även om man kanske inte maxade alla tester på så sätt. Men mer av att han var alltid i rinken. Han var alltid först där, han var sist därifrån. Han var som en liten 15-åring nästan, som bara var nyfiken på att pröva nya grejer, och han stod med viktvästar och sköt medicinbollar, och det var crawling, simba, allt möjligt prövade han bara för att bli bättre. Och då spelade jag ändå med honom när han var 40 plus någonting. Då tänker man att nu kanske han är nöjd och sådär, men det fanns inte på kartan för honom, och det var på något sätt det häftigaste att se. Och en bondpojke i grunden som hade lår som en oxe och sådär, och sen att han ändå hela tiden letade sätt på att bli bättre och utvecklas i den åldern, med över, ja, hur många tusen matcher han hade och poäng, och ändå ville bli bättre. Det där drivet, det var häftigt att se.
Men det måste ju vara en inspirationskälla för en själv.
Ja, absolut. Det fanns ju liksom inga ursäkter när man hade en sån där bredvid sig, som jag sa, var över 40 år och hade varenda pokaler och matcher på bältet man kan ha, och han var liksom aldrig nöjd. Det var svårt att gå hem innan honom från rinken, för att han på något sätt satt ribban på vad som krävdes. Det var häftigt att se en sån nära, även om jag inte spelade med honom länge, men få se en sån kille. Och det är ju en anledning till att han har hållit på så länge, framförallt, och spelat i världens bästa liga i så många år och producerat, och det är därför han var så nyfiken, tror jag.
Men du, Niklas, det här kanske är grabbiga frågor, men då får det vara det helt enkelt, för jag är nyfiken på det här. Vad har du tagit i bänk?
Ja du, vad kan jag ha tagit? Det var länge sedan jag maxbänkade, men jag tror det var 120-125 där någonstans, utan att sätta ett exakt nummer. Det var väl där man kom, och även om var när man kom ihåg, det var gamla Södertälje-tiden här faktiskt, när man var i hockeygymnasiet och spelade juniorhockey här.
Aha.
Och på de tiderna, vi tränade mycket så också. Det var mycket maxningar och träning, och då körde man mycket det, då blev man stark. Sen blev det lite omlagt fokus för mig på väldigt mycket fokus benträning när jag flyttade över Atlanten där. Jag kände att det behövdes mer av det, och då blev det mycket fokus på det därefter.
Vad var du bäst på när det kommer till fysbiten?
Jag har aldrig varit någon riktig löpare, det måste jag erkänna. Ganska stort ramverk att bära runt på till att börja med, och väldigt dåligt löpsteg, men viljan fanns, även om VO2-värdena var helt okej. Men det är väl benen som var esset
Okej.
hos mig. Jag blev stark i benen med många år här i Södertälje av hård träning i ryggen, och sen som jag sa, när jag även flyttade över så la jag om fokus på att bli ännu starkare och uthålligare, och det gav frukt.
Benböj då? Vad maxade du där när du var som bäst?
Ja, där har jag nog varit uppe på en 200 där.
Oj.
Två gånger kroppsvikt.
Mäktigt med tvåan där, måste jag säga. Annars då? Alltså spelare som du har spelat med under många år, när ni har genomgått fystester, vem har varit värst i de här avseendena vi pratar nu?
Ja, vi hade ju, när jag spelade där borta i NHL-lagen, så hade vi inte så många maxtester i styrka. Det var inte, vill säga, ett maxtest i ben kanske, utan det kan ha varit ett repetitionstest på 1,5 gånger kroppsvikt, eller ett watttest och se hur mycket fart du kunde få upp vikten i och så där. Så att de höll sig borta lite från max saker, men däremot var det en hel del uthållighetstester och agility-tester och spänsttester och allt det här. Och jag hade några jag spelade med som stack ut även där. Jag spelade med en fighter, om man får kalla det. Chris Barch hette han i Dallas. Jag kommer ihåg det väl efter en säsong. Då sa han, nu ska jag träna hårt i sommar så ska du få se mig när jag kommer tillbaka. Så mycket riktigt, vi kom tillbaka till training camp, och han hade gått upp ett antal kilo och satt lite skräck i kidsen som kom in där till första training campen, och sen att han var fighter på det då vägde lite extra. Men han var också en sån där som, han hade topp i det mesta. Väldigt bra fysisk status.
Har du blivit chockad någon gång när du har varit i gymmet?
Nej, det är väl någonting som sticker ut ibland så där, om det är någon som blåser igenom ett Windgate-test på cykel eller några grejer så där som sticker ut. Men det är där man ska ligga också, tycker jag. Det ska vara i bra shape när det kommer till training camp, och på något sätt visa att du har gjort jobbet och att du är förberedd för en säsong, och visa respekt till alla andra killar, och på något sätt säger att jag har gjort jobbet och jag hoppas att ni också har gjort det. Så att det är så det ska vara.
Där, ja, då är det dags för faktarutan med Niklas Grossman. Smeknamn.
Grossa, får jag nog säga.
Mm-hmm.
När någon säger Niklas nu, då låter det som att mamma ropar på en.
Okej, så du blev lite fundersam när jag sa Niklas tidigare här då.
Nej då, det är självklart det formella namnet, men Grossa är väl det
Ja.
lagkompisar och de närmsta kallar mig.
Då tror jag att jag kör på Grossa framöver här också i podden. Jag tänkte annars, Blocket. Är inte det ett bra smeknamn på dig?
Blocket, ja.
Ja, men jag tänkte du är lång, stor, inger respekt. Blocket. Jag tänker att det
Ja,
funkar.
bara man inte tänker på köp och sälj då, det blir inget bra.
Nej, för sig.
Ja.
Men ändå, alltså de SSK-spelare du har idag, det måste finnas en respekt där för dig och det du har gjort under din karriär. Och din fysiska uppenbarelse, om vi ska gå in på den.
Ja, alltså Södertälje har alltid legat mig väldigt nära hjärtat då man kom hit som ung spelare och fick gå hockeygymnasiet här och utvecklas och utbildas. På något sätt vet inte jag om jag hade tagit mig dit jag kom utan Södertäljes hjälp. Med allt ifrån coacher och folk runt omkring mig och lagkamrater. Så man har ju allt att tacka och sen för att se det stora hela och räkna matcher och så vidare så har jag inte spelat speciellt många matcher i klubben. Vi kan jämföra killar som Robban Karlsson som egentligen spelade hela sin karriär här och antal matcher han har lagt på bältet i klubben och det tycker jag på något sätt ändå är otroligt häftigt så att om man jämför med en sån kille så har man inte gjort speciellt mycket även om för mig så betyder Södertälje väldigt mycket och det har alltid gjort det.
Men det måste ju värma i SSK-hjärtat också att få sluta den där cirkeln att ja, men, komma upp under lockoutsäsongen och sen komma hem och faktiskt få göra 2 säsonger i klubben i sitt hjärta och dessutom som kapten.
Ja, absolut. Och det var på något sätt en liten dröm man hela tiden hade i bakhuvudet när man var borta och spelade och hade alltid koll på dem på nätet och vissa killar som man kände som spelade här i klubben när man var borta och höll koll på klubben helt enkelt. Och det var ju som jag sa en liten dröm man hade att kunna få avsluta här på ett sätt eller annat. Och nu öppnades möjligheten till att jag kunde få komma hem och spela när jag fortfarande hade lite kräm kvar i tanken och var hur taggad som helst även om det blev en kort sejour under lockouten där. Och även den delen var jättehäftig att få komma hem där man på något sätt var på sin peak där borta också i hockeyspelandet och få komma hem och spela de där 4 matcherna för fullsatt Scaniarinken det var häftigt.
Nu tänker du på säsongen 12-13 också för lyssnarna bara, inte
Ja,
04-05.
nej, exakt. 04-05 där, då, det var då jag åkte över själv. Och sen 12-13 där, då blev det lockout. Och innan det löste sig så ja, tränade man och höll igång och sen löste det sig med Södertälje. Även som sagt, det blev en kort sejour så att var den väldigt uppskattad från min del.
Ålder.
35.
Om du hade fått bestämma själv, nu var det den där ryggskadan som spolierade väldigt mycket som vi pratade om i inledningen. Hur länge hade du fortsatt?
Jag hade nog fortsatt tills något sånt här hade hänt, tror jag. Och det var anledningen till att jag signade på för Södertälje också från första, att jag kände att drivet fanns där och glöden fanns där och viljan liksom. Och så länge kroppen var med då skulle jag köra på så länge det gick. Det var tanken. Och det är väl därför man håller på fortfarande, tror jag, involverad här, att drivet någonstans finns, även om det annat fokus än på mig själv nu och nu blir det att försöka få andra att prestera men det är på något sätt det som håller igång det här tror jag. Att man vill och glöden är fortfarande där så att jag hade nog spelat så länge det gått.
Det måste ju ändå vara en betryggande känsla att så fort du lägger av så har du någonting som väntar. För jag har ju pratat med väldigt många spelare som pratat om det här tomrummet som infinner sig så fort man lagt av med spelarkarriären. Efter 2 decennium till exempel och har bara spelat ishockey med ett väldigt inrutat schema så hamnar man i en vardag. Jaha, vad gör jag nu? Vad ska jag syssla med? Men för din del där, det fortsatte ju bara inom samma bana på en vis fast i en annan roll.
Ja, absolut. Och det är jag jättetacksam över. Och det är ju inget som var självklart. Men där måste jag tacka Mats Pernhem, vår förra klubbdirektör, som ganska tidigt började jag och han bolla lite idéer. Även om vi inte planerade för någon att man skulle lägga av. Utan mer pratade idéer och så vidare. Vad man kunde göra på sidan om och så där. Även som aktiv att kunna kanske hjälpa till med andra saker på sidan om och bli lite involverad i klubben på så sätt. Och sen när det tog slut väldigt fort så pratade han och jag ganska snabbt om vad nästa steg skulle bli och jättetacksam över att man fick den rollen då i början som man får kalla det utvecklingscoach. Höll på mycket med juniorerna och hockeygymnasiet och hjälpte till där. Och det blev på något sätt vägen in till det jag gör nu. Men det var inte självklart utan det var ju tacka Mats för förtroendet och jag blev jätteglad när man kunde vara kvar i klubben här på något sätt.
Fordon?
Jag kör en Ford F-150.
Vad jag förstått så håller du den väldigt kärt för att du fraktade över den från USA med båt till Göteborg, va?
Ja, det stämmer bra. Jag har gjort en research, tror jag.
Ja, jo, men man läser väl på lite och försöker prata om lite kontakter, ja, och så. Men hur kommer det sig att du kände att, ja, men den där dyrgripen måste jag få med mig hem till Sverige?
Ja, det var min första bil när jag flyttade över och spelade i farmalaget uppe i Iowa. Så det var första bilen jag köpte, och sen körde jag runt den där några år och trivdes bra i en sån här pickup. Och sen kände jag väl att den här skulle jag vilja hemma i Sverige, så då skippade vi över den med båt och sen körde jag runt den i Sverige här och faktiskt sålde den här för 2 veckor sedan tyvärr. Så det var lite,
aha,
det var lite tufft idag efter 16 år, men den hade gjort sitt och det var dags för en liten uppdatering, så att, men det var en härlig bil.
Ja, den är betydligt mer vanlig i Nordamerika. Hajar folk till när du kör den i Sverige?
Ja, det blev lite i början när man rattade runt den där uppe i Stockholm där man bodde. Var kanske inte den bästa bilen att åka ner i parkeringsgarage eller fick parkera. Men,
fick parkera i Stockholms innerstad med den? Ja,
ja, det var inte ultimat, var det inte. Men sen kom man ut på landet. Då tädde den sig lite bättre.
Den ekonomiska punkten i faktarutan: tjänar mer än en riksdagsledamot, och där är arvodet 65 000.
Nej.
Nej, inte just nu.
Nej.
Men under din karriär då? Nu har jag utgått från Cap Friendly som redovisar löner i NHL, och det de har redovisat är att under din spelarkarriär bort i NHL så drog du in strax under 20 miljoner dollar, och då undrar man ju, hur investerar man dem? Hur portionerar du ut de här dollares?
Alla gör väl väldigt olika. Jag hade tur som fick kontakt med en kille, en svensk kille som jobbar med mitt agentföretag där borta. Och han tog kontakt med mig egentligen mitt första år där borta som 19-åring. Och, ja, då var det inte så intressant med sånt där, men jag hoppade på i alla fall och han hjälpte mig då och ta hand om lite pengar och sen jobbade vi vidare och vi arbetar fortfarande ihop efter alla år, så att idag är man glad att man tog hjälp av honom tidigt, men som sagt, alla gör väl väldigt olika. Det är väl alltid från fastigheter och ja, investeringar på olika sätt och vissa spenderar.
Ja, just det med spendera, har du upplevt att, för det är ju väldigt stora summor pengar vi pratar om här, att vissa kanske har lite svårt där borta att veta hur man ska hantera det.
Ja, och det är väl inte så konstigt tycker jag heller, om man är 19-20 år och får massa pengar som ung och sådär. Det är väl, ja, om man alla ser till sig själv hur mycket man visste i den åldern. Och det där är bra att ha folk runt omkring sig som kan råd ge en och hjälpa till dem och vara lite smart och sådär. Så att, men självklart, alla har ju sin väg att gå. Det är inget facit om vad som kanske är rätt och fel. Så.
Du nämnde ju där att vissa går in i fastighetsbranschen. Har du gjort det eller har du gått in i någon annan sektor?
Nej, inte i fastighetsbranschen. Det har jag väl inte gjort. Om man pratar köp och sälj på så vis eller hyra ut och sådär. Utan det är väl mer mitt egna som man har sett efter familjen också. Så att, det är väl så, men jag vet att många är involverade i det och det är väl en jättebra väg att gå.
Din favoritplats?
Får vi nog säga sommarstället ute i Trosa skärgård.
Var det självklart för familjen att flytta hem till Sverige? För som jag har fattat det så har du en amerikansk fru.
Ja, stämmer bra. Ja, det var väl inget, eller självklart så pratade vi när det tog slut för mig uppe i Calgary där. Sista sista tiden med NHL-spel för mig och började se över lite lösningar. Men frun var, jag hade precis en 6 månaders dotter då och frun var jättebra och öppen med att vi följer efter dig vart du än vill spela nu liksom och vi följer ditt hockeyn går om vi säger så. Sen när hockeyn är slut då tar vi nya beslut på något sätt. Och på den vägen var det efter det tog slut i Calgary. Då började vi se över lite alternativ och ja, allt ifrån Ryssland till Europa och Sverige. Men ganska fort kände jag väl att det skulle vara jättekul att komma hem till Sverige och spela. Eftersom jag inte fick känna på det riktigt innan jag åkte över. Fick några matcher här med Södertälje, men väldigt få. Just därför skulle jag vilja testa på att spela på högsta nivån i Sverige igen. Och så blev det. Så familjen följde med hem. Vi spelade i Örebro en halv säsong och trivdes jättebra och hade hur kul som helst både med familjen och hockeymässigt även om det var en tuff säsong spelmässigt. Och sen efter Örebro då blev det Södertälje och familjen har rotat sig här. Jag har 2 döttrar nu. Frun jobbar här i Sverige och trivs bra så att
Så
hon
hon
har lite
har
familj som kommer och hälsa på.
akklimatiserat sig till liksom det svenska samhället.
Ja, det ska jag tycka. Och som sagt, trivs bra det, med jobb och allting och kompisar. Och det är klart att i början var det tufft och kan kännas lite ensamt och så här mycket nytt. Och allt ifrån språkbarriären med att inte ha lärt sig svenska tidigt och ja, få egna kompisar, få sin egna krets liksom. Men nu efter några år här så tycker jag att hon har gjort ett jäkla bra jobb och verkar trivas väldigt bra så att det är roligt.
Är det svenska eller engelska hemma då, ni pratar?
Ja, det är en liten mix.
Okej.
Så jag snackar svenska med dottern och frun snackar engelska.
Men hur ser den närmsta tiden ut? Och även kanske ett längre perspektiv. Kommer ni stanna kvar i Sverige eller kan det bli att ni flyttar över igen?
Ja, den där frågan har vi fått ställd till oss ganska ofta. Den har vi valt att hålla öppen.
Ja.
Jag känner att säger man att vi stannar i Sverige så kanske det inte blir så ändå. Så att det är ingen idé att planera för långt framöver för att det kanske inte blir så ändå. Så att vi har hållit det öppet och vi har sagt det att nu trivs vi i Sverige och döttrarna mår bra och frun mår bra och jag mår bra. Så att vi har jobb och nu är vi här tills något annat händer och skulle det dyka upp någon möjlighet med ja, jobb för henne eller jobb för mig eller då får vi se över den möjligheten. Men just nu trivs vi jättebra här och Sverige är hemma för oss så att tills någonting annat händer så blir vi kvar här.
Då var du på toppen av din karriär.
Det var nog de 2, 3 åren där. Sista året i Dallas när jag blev tradad till Philadelphia och de 2 åren ungefär i Philadelphia. Så de 3 åren tillsammans där skulle jag säga nog var toppen, peaken på karriären.
Så ska vi säga 2011 till 2014 någonstans.
Ja, precis.
Hur nära var du att du fick vara med i OS-truppen 2014? Hade du någon kontakt med förbundskapten Per Morts som var det vid det laget?
Ja, ska vi se, 14 var det i Vancouver va?
Sochi, 2010
Sochi var
Vancouver.
det. Ja, 2010 var nog det närmsta jag kom. Sochi var jag nog inte med på kartan. Men Vancouver OS där, då vet jag att jag var med som reserv. Och då hade de ju väldigt bra lag så att det var verkligen inga sura miner att man inte kom med utan om man kollar line-upen där så att det var där man stod i hierarkin helt enkelt. Det var spelare som var bättre än mig och de hade kanske inte behov av en. Jag tror att Doggy Murray var med. Väldigt lik spelartyp som mig då så att de hade nog inte behov av en till spelare som spelade på det sättet. Så att, men jag för mig att vara med som reserv på den turneringen.
Just det här med rollfördelning. Det känns som att i Nordamerika anammar man det på ett helt annat sätt än vad man gör i Sverige. Och man måste ju säga att du också var väldigt tydligt infördelad i ett fack, att du var en viss typ av spelare. Hur hanterar man det egentligen? Är det bara att köpa eller försöker man hela tiden kanske förändras för att få nya roller och nytt ansvar?
För mig var det inga konstigheter alls utan jag såg egentligen bara, eller jag hade egentligen bara ett mål, det var att ta en plats. När jag kom dit som ung spelare och fick det sagt till mig av coacher och min general manager i Iowa där, och de sa åt mig att spela på ett visst sätt för att det här kommer bli din biljett in om du får chansen liksom. Och då var det egentligen bara att rätta sig efter det. Och jag visste att skulle jag hålla på med någonting annat, försöka göra massa poäng och sådär, då skulle jag inte ha en chans alls. Så att för mig så var det verkligen inga konstigheter, utan och det var ganska, eller väldigt likt som jag spelade ändå, även om jag skulle bli bättre på vissa saker och sådär. Och det var min biljett in att bli väldigt bra på någonting, speciellt som kanske sticker ut lite extra över mängden. Istället för att kanske vara halvbra eller hyfsad på allting. Så att då kände jag att det här med det defensiva var jobbigt att möta, boxplay, det skulle jag vara riktigt bra på. Då skulle de kunna använda mig. Och så blev det.
Det kanske är en talang också att veta och spela utefter sina begränsningar.
Ja, eller talang, men det är väl lite med självinsikt och kanske förstå vad man behöver göra eller och vad man kan göra. Och där har jag också sett många häftiga exempel på spelare man har spelat med som har haft långa fina karriärer. Om vi tar en kille som Shane Doan kanske, jag spelar med Arizona, som hade varit en ledande spelare i samma lag hela sin karriär, gjort massa poäng, och ju äldre han blev ju långsammare blev han och gjorde inte lika mycket poäng, men han ändrade sin spelstil lite. Han blev lite mer av en tredje, fjärde linare, jobbig att möta, spelade mindre minuter, men han köpte det för att få spela i NHL. Och det är rätt häftigt att se att en sån spelare som har varit på högt upp i rankingen, om man får säga så, att han är ödmjuk nog och säger ja, men ja, det är lugnt, jag spelar 7-8 minuter eller 12 minuter per match och gör det här jobbet för att jag vill spela kvar i den här ligan och i det här laget och vill bidra. Så säg åt mig vad jag ska göra så gör jag det på något sätt. Och ja, han spelade tills också han var över 40.
Går det att dra en liknande parallell, alltså om vi ska ta ett svenskt exempel med Alex Steen i St. Louis Blues?
Ja, precis likadant tycker jag. En kille som också man får kalla supertalang liksom, åkte över och här i Sverige var han skicklig, eller är ju skicklig fortfarande, men på något sätt ändrade lite sin spelstil och vad han gjorde och blev ju och är ju en av deras bästa spelare och fick nu ta dem och vinna en Stanley Cup och allt man hör om han är ju liksom att superprofessionell, gör alltid jobbet, står för karaktär och allt det här, och det är ju samma där, han är på något sätt, är också lite äldre nu om man får säga det i åldersmått där borta. Jag har blivit mycket yngre, men han gör det som krävs för att stanna kvar och framförallt bidra.
Som du sa, du visste om ditt värde och vad du var bra på. Hur förfinade du de kunskaperna och egenskaperna i att du skulle vara en väldigt bra defensiv back, en specialist i boxplay? Alltså i vardagen, vilka saker försöker man förbättra då för att nå de höjderna man kan på just de bitarna?
Ja, det blev ju bara lägga ner ännu mer fokus på de sakerna. För mig till exempel blev fysen jätteviktig, eller blev, det har alltid varit, men det blev på något sätt ännu viktigare. För jag visste att var inte jag i bra fysisk form, då kunde inte jag spela de minuterna, vara fysisk på isen, för då hade jag inte orkat. Så på mig blev fysträning ett sätt att hitta självförtroende på något sätt. Att jag visste att hade jag tränat bra en sommar och kom in till training camp i låg toppen av alla tester, och då kände jag mig redo. Då visste jag att nu kan jag prestera så som jag vill och jag kommer orka göra det jag ska göra för att vara framgångsrik. Så träningen blev en källa för självförtroende för mig och något som egentligen hela som jag bar med mig hela karriären. Och det var nog den största stenen som jag kände att den där måste ligga på plats för att allt det andra ska funka. Och sen jobbade man bara extra på det som jag visste var viktigt. Om det var allt ifrån, ja, man ska bryta ner det till baklängesåkning eller ha en bra klubba där ute eller täcka skott och ja, you name it. Försökte bli ännu bättre på de sakerna, så att det var det jag skulle vara bra på.
du har ju fått, såklart har du också sagt, många lärdomar med dig just gällande fysbiten nu när du är tränare i SSK och ansvarar över det. Vilka kontakter och personer pratar du med och har du pratat med för att liksom kunna bli en bättre fystränare? Finns det personer där borta i Nordamerika också som du har en relation till?
Ja, faktiskt är det ju lite lustigt att de jag nästan har bäst kontakt med fortfarande, det är gamla fystränare från alla lag.
Okej. Alltså bättre än spelare och så?
Ja, faktiskt. Spelare på något sätt, man blir väldigt tajta när man spelar ihop och med både familjer och flickvänner och spelarna, men sen åker, eller så tar det slut kanske abrupt om man blir tradad eller något sådär, och sen åker man iväg till något annat ställe. Och för oss nu är det väldigt långa avstånd till killar som vi kom nära och som kanske bor uppe i västra Kanada eller vad det är. Det är inte bara att ta bussen över och få en kaffe liksom. Så man tyvärr tappar lite kontakt, även om jag håller kontakten med en hel del spelare och sådär, men det blir ju att man ses väldigt sällan, så att visserligen gör jag det med fystränaren också, men det har varit kul att hålla kontakten, och det är cred till dem också som har velat hålla kontakten och varit intresserade hur det går för mig då, och sett vart karriären tagit vägen. Och nu blev det som sagt ganska häftigt att man fick den här rollen och kunna bolla idéer med de killarna som jag uppskattade jättemycket under min karriär och har blivit med.
Ja, vem hämtar du mest inspiration ifrån av alla de här fystränarna och som kanske i slutändan och i förlängningen också hjälper SSK?
Ja, det är en kille som, även om jag kanske inte tar mest av han, utan det är mer, man försöker ta in från alla och sen ser man lite vad de gör och om det går att föra över här och om det har relevans till det vi gör, och försöker använda det och sätta ihop det i min idé med träning. Men man kan alltid få lite tips på allt från upplägg och mängd och övningar, och det finns ju mycket som helst. Men det är en kille, och det är av en annan anledning. Det är fystränaren i Dallas där, JJ McQueen heter han. Han har varit med mig från dag ett där borta egentligen. Var den som tog hand om fysdelen när vi kom dit som unga killar på vår första training camp, och vi på något sätt klickade direkt. Och sen som sagt dag ett så har han varit med mig hela min tid i Dallas och pushat och hjälpt mig att bli en bättre både hockeyspelare och människa, och sen även fast jag blev tradad från Dallas så höll han hela tiden kontakten och kollade hur det gick, och det är sånt man uppskattar verkligen mycket, och även nu när man har lagt av så hela tiden kollar hur läget är och sådär. Så att han har fått väldigt mycket hjälp med både som aktiv spelare och även nu när man har slutat.
Ja, så det finns en koppling där mellan Dallas och SSK. Det är rätt coolt faktiskt, måste jag säga. Men vad är det i det han säger och berättar för dig som du kanske sedan också tar vidare till SSKs träning?
Ja, det var som jag sa, det är så mycket olika moment. Det är allt ifrån upplägg och periodisering, och sen kan du ta det vidare hur långt som helst i kost och återhämtning och hela den biten. Och man försöker ta lite, som jag sa, lite tips och råd här och där och sätta in det i min vision liksom. Så att, och vissa saker känner man, det här kan vi verkligen ta nytta av, och vissa saker känner man att nej, men det blir nog svårt att applicera här.
Ge några exempel nu, Grossa, nu blir man nyfiken.
Nej, men som jag har lånat några övningar till exempel, några bra core-övningar jag tycker var nyfikna, eller som jag var nyfiken på, använt här med killarna, och försöker tänka utanför boken lite, göra lite roligt i träningen, ge lite nya grejer till killarna så att de ska tycka att det är lite intressant. Och sen har vi till exempel kollat över några cykelpass som man har skickat över, som jag tycker inte att jag kan använda speciellt bra, framförallt inte nu under sommarträningen, men den utvecklas ju det hela tiden när vi kommer närmare issäsongen, och vi kommer lägga om fysträningen lite grann och sådär, och jobba vidare när killarna är på is då, som är deras rätta element, och då får man hela tiden bolla med coacherna och sådär, så att det är svårt att säga saker som bra och dåligt, utan det
Ja, men du gav två
saker.
exempel ändå. Det får jag vara nöjd med.
Ja.
Din största motgång?
Jag har haft några stycken. Man har ju aldrig varit med tyvärr och vunnit någonting. Men det är väl skadorna faktiskt som har varit sura. Jag hade en fotskada. Jag slet sönder ett ledband i foten när vi hade tagit oss till slutspel mot Rangers med Philadelphia där. Det var ju första rundan, om jag inte minns fel, tredje matchen eller någonting, så gick foten av och det var surt. Det var inget roligt, och självklart när karriären tog slut på grund av skada, man får kalla det motgång, det tog tid självklart att komma över det, men blev man starkare av i slutändan, tror jag. Sen är det klart, första traden, även om det var en kort liten motgång, så det var speciellt. Man har varit för lång tid i Dallas, så sen inte få vara kvar eller knappt säga hej då till killarna och sen byta klubb så där. Det var speciellt, men samma där, man lärde sig väldigt mycket, och för mig, nu man ser över och tillbaks, var det bra. Det behövdes en liten nytändning och för att min karriär skulle ta lite fart igen, så att det är väl de som sticker ut lite.
Ja, men kan inte du för våra lyssnare ta oss bakom kulisserna och berätta om spelet bakom en trade? För jag tror många, ja men, de läser nyheter och de ser på tv-sändningar och ja, den spelaren lämnar för det laget och de flyttar på varandra. Men det är ju trots allt människor som man river upp ifrån orter, och man kanske har stadgat sig med familj och vänner och allting. Det måste ju vara extremt omvälvande. Kan du berätta hur det har varit för din egen del när sånt här har hänt?
Ja, det var ju... Vi kan väl gå igenom den första lite snabbt. När jag var i Dallas där just. Hade vi varit där i 7 år då i organisationen. Ett par år i farmalaget och sen 5 år i Dallas Stars. Och bodde faktiskt ihop med Tom Vandell som... Bra vän med en idag, och han spelar i Djurgården nu, och vi var roommates där och hade våra rutiner innan match. Man var nere på morgonträning, åkte och käkade lunch, stack hem och vila någon timme, och sen möttes vi i kök igen i vanlig ordning med kostymerna på, och man tog en litet mellanmål för att hoppa in i bilen och sen sticka ner på match. Det var matchrutinerna, och sen kommer jag ihåg det väl, hur jag precis har vaknat upp från lite vila och telefonen ringde. Och då visste man nog när man såg numret att det här är inget bra samtal. Och mycket riktigt så var det Joe Noondike som var GM i Dallas som ringde och sa att vi har tradat bort det till Philadelphia. Vill tacka för din tid här. Ditt plan går om 3 timmar, så du kan åka ner och hämta grejerna.
Oj, oj, oj.
Och det såg jag, och sen kommer jag ihåg Toms min när vi möttes i köket där, när han stod i kostym och jag kom ut i mjukisbyxor, och tänkte, vad fan gör du? Är du inte redo för match? Och då sa jag, jag har precis blivit tradad till Philly, och då ja, stod vi bara och tittade på varandra. Jaha. Och sen ja, sen var det bara försöka gå igenom lite praktiska delar med huset och sådär, och sen var han tvungen att hoppa in i bilen och ner och ladda för match, och jag började packa väskan. Så att det var bara att önska lycka till från båda.
Alltså jag förstår ju att det är bara...
Snabbt och mötte
förlåt, men jag förstår ju att det är ju bara att köpa, som du säger. Men kan man inte bli ledsen?
Nej, det är ju mycket känslor. Det är ju liksom besvikelse och på något sätt ja, lite ledsen att du inte får vara kvar. Och tänker att man inte har gjort ett bra jobb och liksom de inte vill ha en och sådär, men det är så mycket business bakom allting, vad det är med trade deadlines och kontrakt som går ut och så vidare, och mitt kontrakt, det var mitt sista år på kontraktet med Dallas, och antingen hade de behövt signa upp mig för ett eller ja, förlängt då, eller så kände de att de kunde få någonting för mig istället som de kände var mer relevant, och det var den vägen de valde att gå. Så att det är bara att köpa. Som sagt, det är, i slutändan är det business som styr. Om sportchefen tror att han kan få något bättre för mig, då är det så. Så att det var bara ner till rinken och möta materialen som stod med hockeybägen och dra en liten high five och hoppa på flyget.
Ja, men Tom Wandell, visst var han en anledning till att du valde Örebro när du kom hem efter att inte ha fått ett fortsatt kontrakt med, eller du hade ju ett kontrakt med Calgary Flames, men då ville skicka ner dig till AHL, och sen så frågade du om ni kunde dra hem till Sverige, och då blev det Örebro där säsongen 16-17. Hur mycket hade Wandell med i det valet?
Ja, han hade mycket mer att göra. Det stämmer. Vi höll faktiskt kontakten innan, sommaren innan jag signade med Calgary där, då hade jag inget kontrakt. Satt och väntade egentligen in i det sista, och även där började man slänga ut lite krokar att ja, men om det inte blir något NHL då måste man förbereda lite för ja, någonting annat. Och då hade jag börjat snacka med Tom lite och ja, bad väl egentligen han prata med deras sportchef om det var intressant, om han skulle signa där och sådär. Och sen kollade med agenten och lite så här. Vi hade ju öppnat upp en dialog hade vi. Och lite typ att blir det inget NHL då kommer jag gärna att spela mer, sa jag. Vill ni ha mig så kan vi hitta en lösning. Och det låg lite i bakvattnet där. Så att, och sen blev det en tryout-kontrakt, mitt sista NHL-kontrakt. Där så åkte jag upp till Calgary på en tryout, och då har du alla de som är signade där. Och sen det var jag och fyra killar till som var under tryout-kontrakt, och då är det bara åka dit och visa upp sig helt enkelt och försöka spela till sig ett kontrakt. Och det lyckades jag göra med nöd och näppe. Så jag fick ett ettårskontrakt. Sen fick jag inte spela speciellt mycket matcher, även om inte det är någon ursäkt, för jag var inte speciellt bra när jag väl spelade. Men de valde sen att skicka ner mig och sätta mig på waivers först, som betyder att du kan bli plockad av en annan NHL-klubb inom 24 timmar. Jag blev inte det, och då är nästa steg att bli nedskickad till farmalaget. Och det var väl där och då både jag och familjen gemensamt bestämde oss att men ny 6 månaders dotter, och ja, jag hade egentligen precis hängt in den sista galgen där i Calgary, så får vi beskeden att vi ska flytta igen, och då kände vi att nej, nu gör vi något annat. Och det är väl klart lätt att vara efterklok, att man kanske skulle varit kvar där och spelat ut kontrakt och sådär, men jag kände inte att jag ville vara kvar där i farmaligan och bara spela för pengarna på något sätt, utan jag ville spela i NHL. Och självklart hade man kunnat fått chansen upp där igen från farmalaget om det hade blivit skador och så vidare, men just då kände vi att rätt beslut var att flytta hem, och då började vi ta upp kontakten just med Örebro igen och sa att vi troligtvis var på väg hem här, så att sen hittade vi en lösning.
Kände du att hockeyn förändrades väldigt mycket under de åren du var aktiv? För jag menar, det blev ju en snabbare och snabbare ishockey, och man kan väl säga så att den spelartypen du var fasades väl ut allt mer också borta i NHL. Hur upplevde du det?
Ja, det gick ju väldigt fort tycker jag. Egentligen mitt första år där borta, det var ju 05-06 om jag inte minns fel. Det var egentligen när de första nya reglerna sattes i bruk, när man tog bort hooking och holdings. Och där började spelet ändras år till år egentligen. Och sen egentligen de 10 åren jag var där, så såg man för varje år att det gick fortare och fortare. Det blev mindre tuffa, stora killar, om man får kalla det sådana spelartyper. Och det blev mer fart i spelet. Man såg även alla fighters. De sakta men säkert försvann ur ligan. Det blev mindre och mindre av sådana spelartyper, och tittar man idag så är det ju knappt någon kvar.
Mm. Jag måste också fråga om det. Du nämnde ju din skada där som en av dina största motgångar, men du var ju också med om en väldigt otäck ögonskada, eller ansiktsskada kanske man ska säga, säsongen 2010-2011 när du fick en skridsko upp mot ansiktet när du stod framför mål med Daniel Sebers, om man nu uttalar det så, jag vet faktiskt inte. Men alltså, hur illa var det och hur kunde det egentligen ha gått? För nu bevisar jag, du spelar ju vidare flera år efter det, men jag menar skridsko upp i ansiktet.
Ja, det hade ju kunnat gått illa. Men nu gjorde det inte det, som tur var. Men jag spelade utan visir egentligen hela karriären där borta. Och ibland åkte jag upp någon skridsko eller klubba eller puck. Så att det här tillfället så jag stod och kampade framför mål och han ramlade bakåt. Skridskorna kom upp och gick över kinden, så att man kände inte speciellt mycket då. Det var adrenalin och allt vad det var. Så att, men sen när man åkte förbi egna vinkeln så såg man väl ansiktsuttrycken på lagkamraterna. Då började man förstå att det kanske inte var så bra ändå. Så att, men det var bara in på operationsbordet och sy ihop.
Ja, var det 60 stygn?
Ja, det blev något sånt.
Men hur såg du ut?
Ja, det såg ut som någon sån här Halloween-utstyrsel där. Det var ganska komiskt, för jag tror det var Halloween någon vecka efter där. Då var det bara att sätta på sig en mössa så var man klar.
En okänd talang.
Okänd talang.
Får du komma med ett avslöjande här?
Ja, precis. Ja, vad ska vi säga, jag spelar lite gitarr. Det är kanske inte så många som vet om.
Vad kan du dra? Har du någon favoritlåt som du brukar spela då?
Ja, det finns väl några såna här gamla klassiker. Man är ju sån här bonfire-spelare, om man får kalla det det. Man spelar inte allt för mycket, men man kan väl några ackord och sätta ihop några låtar. Så får vi säga Free Fallen med Tom Petty.
Kanske blir det en låt du avslutar ditt avsnitt med, för det ska du få göra senare också i podden. Men där är vi inte riktigt än, vi fortsätter. Du valde i alla fall gitarrspelaren som en okänd talang. Då är ju frågan, när vi fortsätter faktiskt, utan bästa spelaren du spelat med?
Ja, det är nog också svårt att sätta. Men jag får nog säga Mike Modano.
Den amerikanska ikonen.
Ja, precis. Även om man kanske inte var i sin prime när jag spelade med han då. Han var lite äldre och gjort sitt avtryck redan, men det är väl mer karriären han hade och så vidare och vad han stod för och så där med alla poäng och mål och det var häftigt att få dela omklädningsrum med han några år faktiskt.
Ja, du har ju rätt många spelare måste man säga som du har delat omklädningsrum med som är respektfulla. Jag tänker Brad Richards och Claude Giroux och det går ju, Jaromir Jagr nämnde du tidigare, så det finns ju rätt många på den där listan.
Ja, sen en annan kille som också blev en kort tid, men han avslutade sin karriär i Dallas, det var Erik Lindros. Det var också häftigt att se en sån här legend som man själv hade på hockeybilder när man var grabb och sen fick spela ihop med han. Det var häftigt, så att man hade turen där och fick vara med när det där, innan det gamla gardet la skridskorna på hyllan, och fick man vara med och spela med och även emot sådana spelare. Det var en sån här grej man kommer komma ihåg när man blir äldre.
Hur var det att tampas med Lindros nere i Sarghörnan?
Ja, han var ju stor alltså. Man kan inte sticka under stolen med. Man tyckte sagt. Man var stor själv, och sen när åkte man bredvid honom, då var man liksom en dimension mindre överallt. Så att det var häftigt, och han, jag kommer ihåg det var någon match. Han, som sagt, det var hans sista match han spelade där med Dallas, så det var vid slutspelet. För mig, och han var lite skadad och grejer, och jag tror inte ens han fick spela någon match för att han var så pass tilltyglad. Men då sa han till slut till coachen, du måste sätta in mig här, jag kommer kunna göra skillnad liksom. Och ja, mycket riktigt, coachen satt innan i spel, och sen hade han något sån här klassiskt gammalt hedligt Lindros-byte när han bara åkte runt och tacklade folk och satt skräck i motståndarna, och då såg man lite vad som fanns under huven där liksom. Det var lite tryck i grejerna, det var, som sagt, det var ju hans sista matchen, men det var ändå kul att se när han blev förbannad och slog på det, vad han kunde göra ute på isen. Alltså.
Ja, en av sportens bästa måste han absolut säga, men ja, han är ju inte där uppe, men av svenskar som du har spelat med så måste du hålla Louis Eriksson ganska högt. Jag tänker under de här Dallas-åren, då stod väl han på toppen av sin karriär och var ju en 30-målsskytt under flera säsonger.
Absolut, och även där Louis och jag blev ju draftade samma år. Så har Kamperat axel mot axel många år där i både farmarlaget för Dallas och sen även i Dallas och det är nog VM-spel ihop också om jag inte minns fel. Så att det har varit häftigt att följa Louis karriär. Har haft en jäkla häftig och lång och fin karriär och kan ju nog spela hur länge han vill också. Det känns ju som en sån här kille som alltid kom in i otroligt bra fysisk form och jag har ju levererat egentligen år efter år där borta. Även om tiden vi spelade ihop i Dallas och sen var det vidare till Boston och fortsatt leverera. Så att han är på topplistan.
Bästa spelaren du mött?
Ja, det bästa, det är många som har varit bra, det är svårt, men man säger den lurigaste, det var väl Datsuk, måste jag säga. Bästa overall, ja, man har ju mött Crosby och sådana här killar som, de är alltid bra på något sätt. Men Datsuk, han var sån här som gjorde det oförväntade, han kunde hitta på grejer där ute som man aldrig sett förut. Det var svårt att försvara mot honom helt enkelt.
Oh, jag vet ju Micke Samuelsson, när han gästade podden i höstas, då nämnde han ju Datsuk som den bästa spelaren han har spelat med. Om jag inte minns fel, men jag tror i alla fall det. Så det är lite kul att ni båda som är SSK-profiler också kastar upp honom här i podden. Vad var det med den där ryska trollgubben som gjorde honom så svårfångad?
Ja, det var det. Han var så oförutsägbar. Man kunde möta honom en mot en och man trodde man hade koll på honom. Sen åkte han och tittade över högra axeln och vänstra axeln och tittade inte ens på mig dit han skulle, eller mot målet. Och helt plötsligt kom det någon tempoväxling och ja, så var man förbiåkt liksom. Han gjorde såna här grejer som sagt som man inte hade sett riktigt förut. Och många spelare som man spelar många år emot, man visste ju lite tendenser i att ja, men ja, Crosby är stark på puck och Ovechkin till exempel, som man visste att han sköt på allt, så att han måste man ligga i skottlinjen på. Men sen kom det till Datsuk, då han kunde göra vad som helst, så att det var svårt på något sätt att ja, läsa vad han skulle göra, för att han kunde hitta på nya prylar och det var svårt att försvara emot helt enkelt.
Val inom hockeyn du ångrar?
Ja, om man tittar tillbaks på NHL-karriären så det var nog traden till Arizona faktiskt. Just då och där så kändes det helt rätt. De hade en gammal coach i Dave Tippett som jag hade haft i Dallas i många år. De hade ett ungt lag. Behövde få dit ja, stabilitet, erfarenhet och den spelartypen jag var. Så att det kändes helt rätt där och då. Men ska man vara efterklok så hade Arizona haft det tufft i många år, missat slutspel och som det är i många elitidrotter, att presterar du inte, då blir det förändringar. Och mycket riktigt blev det så. Jag tyckte att jag hade haft en helt okej säsong där, men vi tog oss inte till slutspel och året efter det så blev det förändringar och därmed fick inte jag heller förlängt. Så att, det är väl självklart om man hade kunnat gjort någonting annorlunda så kanske man hade kunnat gå till ett mer slagkraftigt lag och kanske hade chans att gå till slutspel och så vidare. Men det är väl den enda beslutet som man hade kunnat gjort annorlunda.
En person inom hockeyvärlden som du inspireras av?
Ja, det har varit många genom åren sådär. Alltid från coacher och spelare man såg upp till som idoler när man var ung. Men sen även någon som betydde mycket för mig. Det var ju Mattias Nordström som blev tradad till Dallas från LA. Och jag var ung spelare på väg upp i Dallas-organisationen. Och han kom dit och blev någon form av mentor för mig. Lite som en storebrorsa nästan. Väldigt lik spelstil. Hade haft alla sina år där borta som kapten. Väl respekterad hockeyspelare och person och
Samma frisyr.
samma frisyr, precis. Det var mycket som stämde. Nej, men han är väl någon man verkligen uppskattar att man fick komma så nära där borta och han har hjälpt mig mycket på vägen.
Ja, att just ha en svensk som man väldigt tidigt på sin NHL-karriär dels liknar, men som också man kan efterträda. Det måste ha gjort att du kände dig ännu mer trygg i den rollen du hade.
Absolut, så som jag sa, han gav mig jättemycket tips och pointers på vad man skulle göra, allt ifrån på isen till utanför isen. Och ja, som sagt, han hade haft en jättelång karriär redan då och varit kapten och allt det här, så att det var jättebra för mig som ung och få inte bara se hur han skötte sig runt omkring rinken och allt vad det var, men kunna få han som en kompis på sidan om också, bara få en och slappna av ibland när man behövde göra det och tänka på annat när man behövde göra det. Så att vi har fortfarande lite kontakt än idag och det uppskattar jag jättemycket.
En klubb du inte gillar?
Ja, då får man väl säga, man får väl ta från åren där borta och säga Pittsburgh kanske. Det blev ett ganska bra rivalmöte mot dem jämt när jag var i Philadelphia. Det är väl något som sitter i lite i ryggmärgen, tror jag. Det blev några slutspel mot dem och varje match kändes ju egentligen som slutspelsmatch. Så att det var kamp om äran nästan mer än om poängen.
Ja, Battle of Pennsylvania, det måste ändå vara mäktigt att få
Ja.
uppleva de mötena.
Ja, det var speciella matcher faktiskt. Det var alltid bra stämning på läktarna och folk var involverade och brydde sig och spelarna märkte man om steppade upp lite extra för de matcherna.
Ni måste ha mött när du var i Dallas. Jag tänker Anaheim Ducks måste väl också ha varit ett så här rivallag för din del, att ni möttes ändå rätt många gånger där på västsidan. Och jag tänker det finns ju några stora bjässar där som du säkert tampas med, Getzlaf och Corey Perry och Kessler och så vidare.
Ja, där har jag också ett lag som man inte gillade speciellt mycket. Vi möttes ofta och både i slutspel mot dem där det blev tuffa bataljer och när man möttes ofta så där, då blev det en rivalitet som satt i ordentligt och det var kul. Det blev liksom annan dimension på matcherna om det var en match 40 eller 50 november, december där som kanske inte annars hade varit så mycket hype för, som helt plötsligt blev väldigt taggad tillställning på grund av att det var de två lagen som möttes.
Ja, du gick ju head to head mot George Parros väldigt många gånger också under de där mötena. När man söker på Niklas Grossman på YouTube så då är det faktiskt fighterna som dyker upp där.
Bartsch, who gets it deep into the Anaheim zone. Hiller in the trapezoid, plays it back and behind the play, more physicality. Grossman is told to answer for his physicality by George Parros. And I've not seen Grossman fight much. He's big. But George Parros certainly has the experience factor on his side, and his uppercut sends the bolt tumbling to the ice.
Yeah, I like this. For both players, I like this, John. Grossman knows that he's got to stand up for himself because he's doled out a couple of huge hits, one bordering on the dangerous. George Parros challenges him, and he accepts. Good on both players.
Ja, det var de få man hade. Då valde man att ta honom också. Det var inte så smart kanske.
Nej, men en av NHLs största fighters. Alltså, hur går det till egentligen? För man ser ju det på TV att ja, nu släppte de handskarna och nu går de en dust här på några minuter och sen är det klart. Men finns det något liksom samspel mellan er fighters, om man nu ska säga att du var en sån?
Nej, jag var väl ingen fighter. Det vill jag inte påstå, även om jag inte hade något problem med att stå upp för en lagkamrat som behövde det, men som sagt, det blev inte allt för många fights, men ja, mot George Parros till exempel så jag hade väl kört på deras toppspelare lite för mycket, spelade min spelstil helt enkelt och spelade fysiskt och det visste jag ju om egentligen från dag ett där borta, redan från farmarligan, att gör man det då kommer det konsekvenser och, men det hade jag inget problem med, så att det var så det var där, att jag körde på Perry och Getzlaf som man hade varit på då tyckte väl Perry att det inte var okej okay, och då åkte han upp och sa att nu får du stå upp för dina handlingar och sen slängde vi vantarna och gjorde upp och sen var det bra med det.
Fanns det som en ömsesidig respekt mellan er?
Ja, men det tycker jag. Det var någon sån här, man får kalla det en oskriven regel eller någonting, att det känns väldigt ärligt. Man åker upp, man gör upp man mot man och jag vet varför han kommer till mig. Det är för att jag spelar fysiskt och han gör sitt jobb och säger till att nu får det vara nog. Sen gör man upp och sen efter får man en klapp på arslavan och så säger en good job kid och sen är det liksom över och sen spelar man vidare och det tycker jag ändå liksom charmen med det hela och det är lite synd tycker jag att det har försvunnit mer och mer där borta för jag tycker att det har en stor del i det här spelet på sidan att det är inte okej okay att åka och köra någon i huvudet med en armbåge då, för då blir det konsekvenser av det, då kanske man tänker till lite extra innan nästa gång man gör det, så att det var lite så det fungerade. Det var någon som körde över mål och sen, ja, då kom någon tuff kille in och tog en fight mot den och sa att så där, det där gör inte om och det var lite så det fungerar och det tyckte inte jag var mer än ärligt och rakt.
Som du säger, det är ju en utdöende art just fighting, men tycker du att den ska få ha en plats i ishockeyns rum?
Ja, personligen tycker jag det. Jag tycker att det styr upp en hel del av om man får kalla det otillåtna där ute. Jag tycker att det jag har fått det varit med och sett och spelat killar vet om när någon har en eller två fighter som åker runt och egentligen är lite poliser där ute. Att är det någon full tackling, ja, men då får man stå upp för det. Kör man över målet sen, då får man stå upp för det. Och det känns som att killarna tänker till lite extra och man kanske känner att det kanske inte ska proppa deras stjärnspelare i ryggen här 2 meter från sargen, så att då måste jag ta en fight mot den där. Och då kanske man inte gör det. Jag tycker på något sätt att det är någon sån här oskriven regel som har en plats där.
Men är inte det att förespråka våld?
Ja, man kan ju vrida och vända på det hur som helst. Och jag vet att det har pratats mycket om självklart hjärnskador. Och det är inte att jag är för det på något sätt. Men jag tycker ändå att att det har en plats i hockeyn, det tycker jag.
Mm. I svensk hockey då? Skulle du vilja säga att det finns den här typen av poliser även i SHL och Hockeyallsvenska och SDHL och ja, i det svenska hockeysystemet, att de poliserna finns?
Ja, alltså jag säger samma sak där. Jag tror att det skulle städa upp en hel del huvudskador.
Mm.
Det tror jag faktiskt. Även om jag inte vill se folk bli medvetslösa av ett slag i ansikte. Så att det är på något sätt, man känner sig kluven i frågan. Jag vet ju att vi är ute efter fair play och jag förespråkar det liksom jättemycket. Och sen självklart hur påverkar fighting då neråt i åldrarna? Är det bra för ungdomsspelare att se att vuxna män står och pucklar på varandra utan handskar? Det tycker jag inte att det är. Så att det är en väldigt kluven fråga, men för själva produkten, om man skulle låsa in elithockey på högsta nivå utan att någon skulle få se och släppa in fighting där, så tror jag att faktiskt att det skulle städa upp en hel del huvudtacklingar i ligan. Jag tror att killar skulle tänka till en extra gång när man kör in en armbåge blindside öst-väst tackling på någon, för att då det får konsekvenser.
Skulle du vilja att regelverket förändras då i svensk hockey? För nu är det ju matchstraff så fort du släpper handskarna. Skulle du vilja se att det blir som i NHL, 5 minuter i utvisningsbåset, sen så släpper man det?
Ja, fast då har du ju helt plötsligt tillåtet fighting om du ändrar den regeln. Så att,
det lät ju som att du var lite inne på att man kanske ska gå den vägen i svensk hockey också.
Ja, alltså jag, som jag sa, jag är i kluven.
Ja.
Åt det ena hållet, så precis som jag säger, det här med fair play och hur det påverkar ungdomshockeyn och leder neråt. Det är det negativa självklart, men för själva produkten och för spelarna. Jag tror nog att det skulle hjälpa till att få ordning på huvudskadorna, som jag tycker är ett stort problem i svensk hockey.
Mm. Den förolämpningen hörde du oftast ute på isen?
Chicken Swede.
Jaha.
Det fick man höra ganska ofta, i alla fall början på karriären. Och det var väl lite så ryktena var om svenskar, tror jag. Eller svenskar kanske inte generellt, men europeer som kom över och spelade i Nordamerika. Så det var det man hörde ganska ofta i början.
Vad var ditt gensvar då?
Jag sa inte så mycket tillbaks.
Nej.
Man skrattade lite och sen fick man försöka ta han i nästa byte istället.
Hade du och Peros några bataljer rent verbalt någon gång? Eller var det bara med händerna?
Ja, det var väldigt respektfullt som jag sa. Vi kunde stå och fightas och slita för livet. Och sen låg man ner eller på varandra på isen när man ramlade ihop. Och så säger han liksom bra jobbat. Och så får man en klapp på axeln typ. Att det är på något sätt med väldigt mycket respekt under det. Och jag vet att många har haft den där rollen och det där jobbet i många år. Att det är respekt för varandra just. Att det inte slår på någon som ligger ner. Och ser man att det är någon som har dragit en axel eller led eller vad det nu är ner, då kan han liksom skrika stopp liksom, och då lägger man av. Och den här biten, att det är rätt mycket respekt, att det ska vara fair för båda. Och sen visst gör man upp och drar igång, ja, men då är det live liksom. Men det är den bilden jag har fått så nära man har varit och de spelarna man har lärt känna som man har spelat med som har haft den rollen. Mm.
Har du sökt upp en fight någon gång?
Ja, jag frågade ju tillbaks Jord sen när han, det var på något sätt han som initierade den första när jag hade spelat lite för fysiskt. Och sen var han i Florida när vi hade en borta match där. Jag tror vi låg under med 3 eller 4-0 och hade en riktig skitmatch helt enkelt. Jag försökte göra någonting för att tagga igång killarna och då fick jag linea upp bredvid Jords en teckning och så sa jag om han ville fighta. Så då tittade han på tavlan och sa nej, det står 3-0, jag har inget att vinna i det här. Men då sa jag att du skyllde mig en. Och sen var vi på åt det igen. Så att även om han fick stryk en andra gång, men det var samma där, han, ja, det var hans tur att säga okej. Så att vi dansade en sväng där och sen försökte jag tända mitt lag och han försökte stå upp för sina gubbar. Så att sen var det inte så mycket mer med det.
Nej, och Paris som idag leder NHLs disciplinnämnd, lite så paradoxalt nog. Men du har aldrig funderat på det, att kanske gå in i den yrkesrollen i svensk ishockey?
Nej, det har jag faktiskt inte funderat på. Den sköts nog av mer kompetenta personer än mig själv, så att det är inget jag funderar på.
Det vill du helst förändra i ishockeyn?
Jag tycker hockeyn har blivit en bra produkt, det tycker jag. Det har ju som sagt förändrats otroligt mycket de senaste 10 åren. Och jag tycker nog att hockeyn, om man tittar generellt i NHL och i Sverige då, det är det som ligger närmast mig, så tycker jag att produkten är väldigt bra. Jag tycker spelet i sig blir bättre och bättre för varje år om man pratar fart och skicklighet på allt från unga spelare som kommer upp och små saker i vissa grejer som nu till exempel allsvenskan här i Sverige gör ju om slutspels upplägget och det tycker jag är bra. Blir lite mer intressant när det ska gälla som mest på slutet, att göra det till mer av ett slutspel och sådär. Så att det är så man ser över varje säsong och tittar vad som är bra, vad som är dåligt, vad kan vi göra bättre. Och det tycker jag att NHL har gjort samma sak. De hela tiden vrider och vänder på saker och ting. Är alltid från att ha bytt över tid till 3-3. Och jag tycker det är bra. Man försöker att förändra det till det bättre, även om man inte ska förändra för mycket för att tappa på något sätt vad och en gång har varit heller.
Du kanske passar på den frågan då. Du kanske är nöjd som det är.
Jag tycker att produkten har blivit bättre och bättre med åren här och fortsätter att bli det. Så att det görs ett jäkla jobb för utvecklingen och jag tycker att hockeyn är bra.
Ett lag du gärna vill spela för?
Ja, det skulle vara svenska landslaget då. Man var nära på, men det hade varit väldigt häftigt.
Du har ju ett silver och brons. Skulle du säga att det är det största du upplevt under din aktiva spelarkarriär?
Ja, det måste jag säga. Att dra på sig landslagströjan, det var nog det en av de största grejerna man kunde göra, och sen få ta ett silver, ett brons, även om det inte blev guld, så var det väldigt stort, stor milstolpe i min karriär, med många andra, självklart många andra sekvenser, men de två sticker absolut ut.
Mm, bara för att kontextualisera för alla lyssnare också, så var det ju 2009 du tog det där bronset och 2011 ni fick hem silvermedaljen.
Mm.
Det är ju rätt spännande ändå, du som är aktiv i SSK har fått avsluta där och nu gått in på ledarbanan. Jag är lite nyfiken på hur du ser egentligen hur svensk hockey utvecklas. För du säger att du är nöjd med hur den framåt nu progressivt hela tiden tar sig framåt, men just gällande klubbar och så ser man ju att det är ju en del skiften på vilka som är uppe i toppen. Och så man ser att Örebro gör det bra, Växjö har ju tagit några guld, två stycken under 10-talet. Rögle gjorde det väldigt bra förra säsongen. Det öppnas ju upp hela tiden platser för de här uppstickarna att komma upp. Vad tror du om svensk hockey rent generellt? Och vad kanske tror du om SSK i synnerhet där de närmaste åren som kommer?
Ja, rent generellt så tycker jag väl att även där produkten är bra. Man har pratat om att det är svårt att gå upp, om vi pratar allsvenskan i SHL, och det är väl svårt att gå upp självklart, men sen är det ju lag som har gjort det år efter år, så att jag tycker att det är bra att de ändrar slutspelserien i allsvenskan här och gör det lite mer intressant, så att det är positivt. Och sen det enda jag skulle vilja se, eller så här önskemål, det är väl att man utökar SHL. Jag tycker att det finns plats för fler lag, och jag tror det skulle göra det lite mer intressant och möta lite fler lag och göra den ligan lite större.
Okej, men då kanske det är någonting du vill förändra med svensk ishockey i så fall. Hur många lag ska tillhöra högsta serien?
Ja, om man lägger till kanske en 4 lag till eller någonting sånt där. Tror jag inte skulle vara negativt alls. Tror det skulle bredda intresset i Sverige framförallt att ha fler lag på högsta nivå. Och jag tror absolut att lag klarar av att lira där och hör hemma där. Så att 4 lag till kanske SHL för att bredda intresset än mer i svensk hockey.
Ja, så 20 lag i SHL då, och sen i Hockeyallsvenskan ett liknande. Och hur löser man sen den biten då?
Ja, det där knixiga kommer in.
Exakt.
Nej, som sagt, det är bara vad jag tycker och tänker, men jag tror det skulle vara intressant som sagt att utöka SHL.
Ja, du är ju inte den enda som tänker och tycker så. Många som förespråkar det menar ju att man kanske ska dela upp serien i norr och syd, lite liknande som det är kanske borta i Nordamerika, att man kanske har derbygrupper och sen att man möts i ett slutspel där man sen går in i liksom en slutspelsrunda från nord och en från syd. Så att det finns ju flera intressanta tankar kring det här. Har du tänkt vidare någonting mer utifrån att utöka till 20 lag, men vad gör man sen då?
Nej, det har jag väl inte gjort, utan det är mer tanken i att bredda alltså intresset på högsta nivån. Att få fler lag i högsta ligan tror jag skulle gynna svensk hockey. Och det jag har sett nu av mina år här i Allsvenskan, så tycker jag att det är väldigt många lag som har otroliga fans och bra arenor, bra hockey, bra föreningar. Det känns som att det finns plats för några lag till.
Mm. Där är du om 10 år.
Bra fråga. Jag vill säga fystränare i Södertälje.
Okej, då kommer jag kugga vidare med det här alltså framöver.
Ja, men det är just nu gör det. Jag har precis hoppat på här. Det känns jätteroligt och spännande och sådär. Så att nu ser jag väl inga hinder att fortsätta alls. 10 år är i och för sig väldigt lång tid. Så att, det var precis som du pratade om Sverige eller USA tidigare. Det är svårt att planera så långt framöver. Försöker. Vi börjar med att ta ett år i taget, säger jag.
Mm. Du Gråsa, ska du ta fram guran och dra igång free falling med Tom Petty eller?
Ja, fast nu är det så här att jag glömde gitarren hemma idag.
Okej, olyckligt nog.
Så att, ja, olyckligt nog. Så vi får nog ta det för en annan poddspelning.
Ja. Men är det den låten du önskar ska avsluta ditt avsnitt?
Ja, men det kan du väl köra. Det är en skön dänga du kan slänga på.
Ja, absolut. Grossa, stort tack för att du var med i Hockey Plus podcast. Väldigt intressant att få höra dina tankar om åren där borta och svensk hockeys framtid och även hur du själv recenserar spelarkarriären och din framtid här. Det var väldigt kul.
Ja, tack detsamma.
Och tack till alla er som har lyssnat på det här avsnittet. Vi trummar på. Det kommer nya gästavsnitt under våren här och kanske en bit in på sommaren innan semestern väntar. Det här avsnittet med Niklas Grossman avslutas ju, som ni alldeles nyss hörde, med låten Free Fallin. She's a good girl, loves her mom, loves Jesus in America too. She's a good girl, is crazy about Elvis, loves horses and her boyfriend too. It's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard, and I'm a bad boy 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. The vampires walking through the valley, move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadows, and the good girls are home with broken hearts.